Välkommen tillbaka till Fjärilans podcast. Podden som berättar om de som tagit sina liv utifrån en nära anhörigs perspektiv. Det här är avsnitt 39 om Fredrik. I slutet av det här avsnittet efter Maritas berättelse kommer jag att prata mer om hur sorg påverkar oss och vilken hjälp man kan få. I det här avsnittet kommer Marita att berätta om hennes stora kärlek, Fredrik. Fredrik som tog sitt liv våren 2020 när han var 54 år gammal. Hade någon i förväg berättat för mig vilken katastrof som skulle ske i mitt liv hade jag sagt att jag inte skulle kunna överleva det. Men det gör jag. En dag i taget. Min man, mitt livs kärlek Fredrik och jag träffade varandra redan när vi var tonåringar men tappade sen kontakten. Jag gifte mig ung med en annan man och vi fick två fantastiska döttrar. Vi hade ett bra liv tillsammans men när barnen flyttade hemifrån valde vi att gå skilda vägar. Det var ingen större dramatik i detta och än idag är min exman och jag goda vänner. Fredrik, han gifte sig ett år senare än vad jag gjorde. Och han och hans fru fick också två döttrar som han älskade mer än någonting annat. När deras äktenskap tog slut blev skilsmässan dessvärre både bitter och turbulent. Detta ledde till enormt sorgliga konsekvenser för Fredrik som skulle följa honom resten av hans liv. När Fredrik och jag möttes igen efter flera decennier var det precis som att alla bitar bara passade in i varandra. Det kändes som att allt föll på plats. Mjukt och fint. Fredrik sa att det var så här det var tänkt att vara redan från början och att det var först nu som det blev rätt. Vår kärlek var så enormt stark och helt självklar. Fredrik och jag hörde helt enkelt ihop och var överlyckliga över att vi hade funnit varandra igen. Vi hade båda levt våra liv på varsitt håll, åldrats och formats av detta på olika sätt. På många sätt var vi nya för varandra, men det kändes aldrig så. Det uppstod bara ett stort lugn och en självklarhet direkt. Vi spillde ingen tid och tvekade inte länge innan vi bestämde oss att gifta oss och dela resten av våra liv tillsammans. Jag gav allt och jag älskade honom förbehållslöst. Fredrik, som var född på julafton, kallades för världens bästa julklapp av sin mamma och jag håller med henne. Det är onekligen väldigt speciellt att få det man alltid har önskat och drömt om. Och just precis så var det för mig när vi blev ett par. Att få uppleva Fredrik var den största gåvan. Fredrik hade rakat huvud. Hans händer var stora och varma. Han var brun året om och hans blå ögon var nästan självlysande. I mina ögon var han vacker och han doftade alltid ljuvligt. Jag var så lycklig och stolt över honom. Han hade inget behov av att sätta sig själv i centrum. Det han tyckte var mest intressant var att höra om vad alla andra hade upplevt. Ibland tyckte han var för försiktig med att ta plats. För han hade gjort väldigt många roliga och intressanta saker och hade massvis att berätta om. Det fanns en lågmäldhet och en ödmjukhet i hans personlighet som andra fann älskvärd. Inte ett uns av skrytsamhet eller ett behov av att framhäva sig själv. Fredrik var väldigt mån om att inte missförstås och hade därför övat upp en otrolig förmåga att kunna uttrycka sig väl. Jag njöt av våra förtroliga samtal och det var så okomplicerat att kommunicera med varandra. Jag kände mig så ofattbart sedd, bekräftad och älskad. Jag var den lyckligaste kvinnan på jorden tillsammans med Fredrik. Jag gav hela mig själv och investerade allt jag hade i vår relation. Han var mitt livs kärlek. Livet tillsammans med honom var som en enda stor fest. Vi hade båda förmågan att kunna njuta av det vi fann vara gott i livet. Ibland tenderade det till att gränsa till överdådigt och kanske blev det för mycket av det goda emellanåt. Vi skojade om att vårt ordspråk var att nu ska vi inte oroa oss mer utan bara roa oss resten av livet. Jag har tvekat lite inför att beskriva hur vi levde eftersom det kan låta både överdrivet och konstruerat i efterhand. Men vårt liv präglades på många sätt av en omåttlighet. Vi unnade oss överlag väldigt mycket och slösade med allt vi hade. Det gällde både ekonomiskt och våra känslor för varandra. Jag blev behandlad som en prinsessa och det gjorde mig emellanåt generad, men Fredrik skämdes inte hur han skämde bort mig på alla sätt. Alla som träffade oss vet hur påtagligt det var. Han uttryckte jämt att Marre är det bästa som hänt mig i hela mitt liv. Och jag kände att han menade det. Vi kunde bokstavligen inte släppa taget om varandra. När vi var på middagar åt vi ofta med en hand eftersom vi höll i varandra med den andra. Vi tyckte båda om att överraska varandra med olika typer av saker. Det kunde vara allt ifrån dyrbara presenter till ett hjärta skrivet med tandkräm på badrumsspegeln. En gång när jag vaknade hade Fredrik fyllt hela sovrummet med ballonger. Och en annan gång hade han fullkomligt tapetserat hela hemmet med gula post-it-lappar med små kärleksmeddelanden på. De fanns till och med inne i kylskåpet. Vi skrattade mycket och vi ville göra varandras liv till det allra bästa. Jag fick blommor minst en gång i veckan och nästan varje dag när jag kom hem från jobbet så stod det en liten bricka på bänken med ett glas bubbel och tre trisslotter till mig. Han lagade jättegod mat, särskilt fiskrätter. Jag saknar att stå i köket med honom, lyssna på musik, dricka ett glas vin och laga mat ihop. Mina döttrar och deras män älskade också Fredrik. Han blev nästan som en fadersfigur som de alltid kunde vända sig till eftersom han hade en otrolig förmåga att verkligen kunna lyssna. Han var också väldigt rolig och vi kunde hitta på riktigt knäppa överraskningar. Tillsammans gjorde vi flera oförglömliga resor där vi hade jättekul ihop. Fredrik och jag byggde ett stabilt fundament där vi var trygga med varandra. Det innefattade en ömsesidig respekt och tillit och vi delade dessutom en gemensam tro. Vi bad ofta aftonbön ihop och knäppte våra händer, Fredriks stora över mina. Hans lugna, varma röst gjorde mig alltid förtröstansfull. De stunderna är bland de finaste minnena jag har. Jag tänker ibland på hur människor talar om en person som dött som den mest fantastiska människan på jorden, utan att nämna några fel och brister. Jag önskar att ge en nyanserad bild av vem Fredrik var och självfallet fanns det saker som han också brottades med. Som pastors son och lite överviktig blev han en tacksam måltavla för mobbing under några år när han var barn. Detta påverkade honom mycket och han berättade om episoder som hade sårat honom djupt. Att vara utsatt på det viset gör någonting med en människas självkänsla och det följde med Fredrik genom livet. Han var extremt mån om att alla kände sig sedda och inkluderade och blev upprörd om någon behandlades illa. Jag vet att det fanns fler orsaker till att han tvivlade på sig själv och jag är ledsen att han behövde kämpa med sin självbild. Vi pratade om detta och jag önskade att han kunde se sig själv genom mina ögon. Se det jag såg. Det vill säga en helt fantastisk man med det största hjärtat och den varmaste personligheten. En stark, smart och kompetent person. En generös man med en stor famn och ett underbart leende. Jag tror han försökte skapa en bild av någon som var långt ifrån den lilla osäkra pojken med hjälp av yttre attribut. För att dölja sin inre osäkerhet skulle jag vilja att han byggde en slags fasad med hjälp av allt det som gick att köpa. Det bodde en stor sorg i Fredrik. Alla som kände Fredrik visste om hans smärta. Trots att jag skulle kunna göra precis vad som helst för honom kunde jag dessvärre inte ge honom det han allra mest önskade sig. Efter en sårig skilsmässa förlorade han all kontakt med sina döttrar. Det går inte att beskriva den förtvivlan han upplevde när han inte på något sätt kunde få kontakt med dem. Jag höll ofta om honom när han grät så att snoret rann. Jag kunde inte hjälpa honom, bara försöka trösta. Mina döttrar älskade verkligen Fredrik och uttryckte ofta hur mycket han betydde för dem. Men trots den fina relation de hade kunde mina döttrar givetvis aldrig ersätta de fina flickor Fredrik sett födas, växa upp, lärt att åka skidor, firat alla högtider tillsammans med och älskat med hela sitt hjärta. Att inte få träffa sina barn är en sorg som kanske bara en förälder kan förstå. Smärtan och mörkret växte inom honom. Ett par månader före katastrofen började jag ana att han höll på att glida in i en depression. Han grät ofta, kunde inte sova och var konstant trött. Han hade ingen energi eller lust att titta på någonting. Han som alltid tyckte om snygga kläder och klätt sig i starka färger använde bara grå mjukisbyxor, t-shirtar och raggsockor. Ljuset slocknade i hans vackra blå ögon. Antingen blundade han eller så vek han undan med blicken. Det var uppenbart att något var fel. Jag märkte att han började dricka mer alkohol och det gjorde att han mådde allt sämre. Fredrik sa att han skämdes över sig själv och att jag förtjänade något bättre. På grund av pandemin försvann flera av hans uppdrag som konsult och det stressade honom mer än vad jag förstod just då. Det var enormt svårt att se hur han led. Att leva nära någon som är deprimerad är tungt. Han försvann liksom ifrån mig och jag kände mig maktlös och ensam. Min energi började ta slut och jag uppmanade honom till slut att kontakta en läkare som skrev ut antidepressiv medicin. Men det blev tyvärr inte den vändning vi hade hoppats på. Tisdagen den 19 maj 2020 var en skön vårdag. När jag kom hem från jobbet hade Fredrik som vanligt köpt en vacker bukett som stod på köksbordet. Tre trisslotter och ett glas rosé var framplockat på en liten bricka. Vi kramade om varandra i hallen och sen åkte han hem till sin mamma för att hämta kakor som hon precis hade bakat. När han åkte hem igen tog han vägen förbi sin pappas grav för att vattna. Under tiden lagade jag mat. Det blev vad Fredrik och jag brukar kalla för mölarmat, det vill säga pasta med en så god ostsås att man bara vill möla i sig allt. Solen var efterlängtad, så trots en något kylig vind bestämde vi oss för att äta ute på terrassen. Vi satt insvepta i varsin filt och lyssnade på musik. Den här dagen satt vi och spelade upp 80-talslåtar för varandra och den andra fick gissa vad det var. Det återstod då endast 2 timmar innan mitt liv skulle slås i spillror. Ett äldre grannpar kom ut till oss och bjöd på glass. Jag minns att det var Magnum Mandel. Vi talade om våra planer inför sommaren och alla var en aning bekymrade för hur pandemin skulle utvecklas. Fredrik och jag älskade att resa och vi bara längtade tills vi kunde åka tillbaka till vårt lilla ställe i Kroatien. Vi befann oss i en process för att köpa en liten lägenhet där. Grannarna fick se bilder och det var en trevlig stund som vi hade tillsammans. Efter ett tag blev det lite för kallt så vi tog med oss våra tallrikar och gick in. När Fredrik tog av sig sina solglasögon såg jag på hans ögon att han hade druckit. Jag blev både irriterad och frustrerad. Det gav jag också uttryck för och då gick han bara rakt förbi mig. Återigen kom den där hemska känslan av vanmakt över mig. Jag gick efter honom och försökte prata med honom men han bara vek undan. Hela han såg plågad ut och jag blev jätteorolig. När jag uttryckte detta för honom sa han bara: "Marre, du behöver inte vara orolig för mig." Det blev de allra sista orden han sa. Min telefon ringde och jag gick iväg och tog samtalet medan Fredrik gick in i badrummet. När jag pratat klart hörde jag vattnet rinna ur badrumskranen. Det dröjde ovanligt länge och vattnet bara fortsatte att skvala. Jag knackade på dörren och ropade hans namn. När han inte svarade hämtade jag en bordskniv och öppnade dörren. Min hjärna kunde absolut inte förstå vad jag såg. Den bilden var och förblir ogripbar. Det finns faktiskt inga ord eller sätt att kunna beskriva just detta ögonblick. Begreppen chock och panik fick en helt ny innebörd. Min älskade, älskade man hade tagit sin nya blå scarf och hängt sig i duschblandaren. Han stod på knä med händerna hängande rakt ner. Ansiktet var gråblått och svullet och jag såg en kissfläck fram på hans jeans. Jag vet inte hur. Men jag lyckades få loss honom och han föll framåt med ansiktet i golvet. I bakgrunden hördes ett fruktansvärt skrik fyllt av skräck. Det var tydligen jag. Jag försökte desperat att vända på honom men han var för tung där han låg i duschen. Jag gallskrek hans namn. Jag tjöt och ylade som ett ångestfyllt djur. Jag ville påbörja HLR men det gick inte. På något besynnerligt sätt fick jag tag i min mobil och lyckades larma. Detta kom jag inte alls ihåg. Grannfrun som vi hade ätit glass med tillsammans en liten stund tidigare fanns plötsligt inne på vårt badrum och höll i mig. Räddningstjänst, ambulanspersonal, polis stormade in. Min kropp var stel och jag kunde inte röra mig. Jag såg hur de kämpade med återupplivningsförsök. Jag hade aldrig tidigare sett Lukas, ett mekaniskt system för bröstkompressioner. Och det var en väldigt otäckt syn. Fredriks bruna, vackra händer knöts upp med en gasbinda medan maskinen kopplades på. Det såg hemskt ut med hans uppklippta t-shirt och bröstkorgen som brutalt trycktes in med jämna mellanrum. Det ljudet glömmer jag aldrig. Allt gick fort. Alla hade allvarliga ansiktsuttryck. Jag leddes in i en polisbil, fick åka med den efter ambulansen till sjukhuset. Jag kunde inte känna marken under mina fötter. Jag frös, jag skakade, jag upplevde en hisnande overklighetskänsla. Jag fick sitta ner i ett trångt och syrefattigt anhörigrum tillsammans med en lugn och varm sjuksköterska. Dörren öppnades av en kvinnlig läkare som bara yttrade ett enda ord. Tyvärr. Jag fick Fredriks tunga vixelring i en liten plastpåse och mitt hjärta brast. Jag ville inte andas mer. De första dagarna efter katastrofen tillbringade jag hemma hos min äldsta dotter. Hennes hem fylldes av blommor som skickades till mig. Hon kokade kaffe, fixade med allt möjligt och hon öppnade sitt hem för alla som kom för att stötta. Jag ville inte leva mer. Jag låg i hennes soffa, sparkade med benen och kände en våldsam smärta i hela min varelse. Allt gjorde ont. Jag minns alla vänner som kom med mat. En vän till mig skalade clementiner och matade mig med en klyfta i taget. Jag var kruttorr i munnen, mådde illa, kunde inte svälja. Min mobil ringde hela tiden och jag förstår inte varför jag svarade egentligen. Det var helt omöjligt att förklara någonting som jag själv inte förstod. Vad hade hänt? Varför? 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 Jag minns också att jag försökte trösta de som hörde av sig. Alla var chockade över vad som hade hänt. Jag minns att jag gnydde aj, aj, aj. Om och om igen. Det gjorde så ohyggligt ont. Jag var helt förkrossad. Jag ville inte ta ett enda andetag till. Ljuset gjorde ont i mina ögon. Jag ville inte se mer. Jag hade tack och lov människor omkring mig hela den första tiden. Det är jag enormt tacksam över. Jag vet inte hur jag hade klarat detta annars. Jag fick dock skuldkänslor över hur påfrestande det blev för mina allra närmaste och kände mig förtvivlad över den belastning jag hade blivit för dem. Men hur skulle jag till exempel klarat mig av att gå in i vår bostad första gången efter det som hade hänt om ingen följde med mig? Jag såg våra odiskade tallrikar fortfarande stå kvar på bänken. Skräp från ambulanspersonalen på golvet. Den blå skarfen i badrummet. Fredriks mobil och klocka på bordet. Mina ben vek sig gång på gång trots att jag hade fått lugnande medicin. Benen hade sågats av och jag kunde inte förstå hur de någonsin skulle kunna läkas. Än mindre förstod jag hur jag skulle kunna gå igen. Allt försvann. Min känsla av att allt kommer lösa sig ersattes av insikten om att det inte alltid gör det. Kärleken, glädjen, våra framtidsplaner, hem, trygghet, min hälsa. Allt förlorades i ett enda slag. I mitt livs värsta kaos skulle då ändå praktiska saker ordnas. Jag ville ju inte acceptera det som hänt, så varför skulle jag kliva in på en begravningsbyrå? Min svärmor och äldsta dotter närmast föste in mig där. Det var en helt absurd situation. Vilken färg vill ni ha på urnan? Vad är det för jävla fråga? Jag vill ju bara ha Fredrik, jag vill inte ha någon urna. Ändå så svarade jag blå, utan att tveka. Han älskade ju färg. Fredriks mamma och jag samarbetade väldigt bra gällande arrangemanget kring begravningen. Och det underlättade mycket. I mitt livs värsta kaos så skulle ändå praktiska saker ordnas. Jag ville ju inte acceptera det som hade hänt, så varför skulle jag kliva in på en begravningsbyrå? Min svärmor och äldsta dotter närmast föste in mig där. Det var en helt absurd situation. Vilken färg ville vi ha på urnan? Vad är det för jävla fråga? Jag ville ju bara ha Fredrik, ingen urna. Ändå svarade jag blå, utan att tveka. Han älskade ju färg. Fredriks mamma och jag samarbetade väldigt bra gällande arrangemanget kring begravningen, och det underlättade mycket. Hon berättade att det fanns en plats för en urna till, där Fredriks pappa var begravd, och det fyllde mig faktiskt med ett lugn. Det var en plats vi ofta hade besökt, och samma dag som Fredrik dog var han ju där bara ett par timmar innan. Dagen före midsommarafton sken solen och vi stod samlade under ett ljusgrönt lövverk på kyrkogården. Mina döttrar höll mig i varsin arm, en saxofonist spelade och gräset vi stod på kändes onaturligt mjuk och konstigt under fötterna. Det susade i öronen. Våra familjer och vänner var där, men inte hans döttrar. Jag minns ingenting om vad som sades. Och innan ceremonin var över så kysste jag den blå urnan innan den skulle ner i jorden. Jag var nu helt vilsen och det var massor av pappersarbete som aldrig verkade ta slut. Det var dödsfallsintyg, bouppteckning, obduktionsrapport, försäkringsbolag, banker, advokater, Skatteverket, mäklare med mera. Vår bostad måste säljas. Och att behöva lämna mitt hem var någonting som fick mig att känna mig väldigt otrygg. Jag bodde först hos mina döttrar och därefter fick jag flytta runt och bo hos vänner och övrig familj. Jag klarade inte av att vara ensam. Jag kunde inte sova. Men jag tyckte det var skönt att inte sova, för då slapp jag alla mardrömmar. Jag var mörkrädd och lättskrämd. Bilden från badrummet dök upp i tid och otid och gjorde mig iskall. Ljudet av en ambulans fick pulsen att gå upp till max. Fler och fler saker och platser triggade min oro. Jag slutade att svara i telefonen och ville inte träffa någon. Jag sörjde inte bara Fredrik utan också den jag en gång var. Min värld krympte medan min ångest bara ökade. Jag tog kontakt med läkare på vårdcentralen som sa att sorg är ingen sjukdom. Det enda jag tänkte var att jag aldrig har känt mig sjukare än just då. Jag började känna mig helt utmattad till både kropp och själ. Och det var plötsligt svårt att prata och hitta rätt ord. Jag började stamma och inte fick fram vad jag ville få sagt. Och det gjorde så ont i kroppen som var spänd och i en ständig kramp. Oron och stressen bodde bokstavligen inne i mig. Det gällde att vara förberedd, för jag visste ju att det värsta faktiskt kunde hända. Ingenting skulle någonsin få överrumpla mig på det här viset igen, tänkte jag. Så jag levde på helspänn och började mer och mer förstå varför Fredrik hade gjort som han gjort. Jag hade ingen som helst önskan om att leva vidare. Jag började bli självdestruktiv och oförsiktig. Jag tittade inte när jag gick över en gata utan blundade bara och hoppades att helvetet snart skulle vara över. Jag började skära mig med glas i armarna, grät och njöt av att plåstra om mig själv efteråt. Det var som att göra min trasighet synlig på något sätt. Det blev mer hanterbart. Jag var oansvarig med mina pengar, utsatte mig själv för risker på flera olika sätt. Allting var upp och ner. Och mitt i kaoset tog jag ett extra jobb för att försöka få ordning på ekonomin. Jag var så fruktansvärt trött. Och eftersom Fredriks döttrar inte ville ha någonting med mig att göra blev det otroligt tungrot med bodelning med mera. Kommunikationen skedde enbart via advokater och det ena problemet efter det andra dök upp. Den första advokaten jag hade anlitat skötte inte sitt uppdrag utan var oanträffbar under en längre tid. När jag till sist orkade samla kraft för att lämna över ärendet till en annan jurist så dog han efter bara ett par veckor. Hela min tillvaro bestod av en ofattbar stress som är svår att förklara. Min puls var konstant hög. Värken i kroppen tilltog. Och ibland kändes det som att jag inte hade någon kontakt med mig själv. Jag visste knappt vad jag gjorde. Jag slängde min plånbok i soptunnan av misstag. Jag tappade bort nycklar och andra saker mer än en gång. När jag körde bil och kom fram till ett stoppljus så kunde jag registrera att det antingen var grönt, gult eller rött. Men jag kommer inte ihåg vad det betydde. Jag klarade inte av att läsa ens en kortare text i en tidning utan att tappa tråden. Jag glömde saker som jag aldrig tidigare skulle ha glömt. Det började kännas som att allt var helt overkligt. Och när den känslan blev som värst var det skönt att tillfoga kroppen smärta. Då blev jag liksom lite mer verklig. Jag kollapsade en dag. Och det kändes som att en häst hade sparkat mig i bröstet. Det gjorde fruktansvärt ont. Svetten rann och det släppte inte. Någon ringde efter en ambulans och jag kördes upp till hjärtintensiven eftersom de misstänkte hjärtinfarkt. Jag låg uppkopplad hela natten och prover togs och mitt hjärta undersöktes med ultraljud. Morgonen därpå får jag veta att det jag drabbats av var en panikattack. Och anledningen till att de behöll mig över natten var att mitt EKG såg lite udda ut men det visade sig vara helt ofarligt. Jag fattade absolut ingenting. Panikattack? Det gjorde ju infernaliskt ont. Jo, det kunde du göra, fick jag höra. Har du det stressigt omkring dig? Ett par veckor senare var jag på en rutinmässig hälsokontroll via jobbet. Och så fort jag kom in i rummet undrade jag varför jag var där. Jag uttryckte att hälsokontroller är väl till för att man ska kunna leva bra och länge. Men hur gör man om man vill leva kortare? Då hämtade sjuksköterskan en läkare som tvingade mig att ringa till någon som fick köra mig till psykakuten. Min bror kom och hämtade mig och jag skämdes över att han behövde åka från sitt jobb. Jag skämdes över att jag mådde så dåligt. Jag skämdes över mitt beteende hos företagsläkaren och skämdes över att jag tog upp tid på psykakuten. Jag lovade dyrt och heligt att jag inte skulle skada mig själv och min bror sa att jag skulle få bo hemma hos dem. Vi hämtade mina saker hemma hos min svärmor där jag bott ett tag och så fick jag flytta hem till min bror och svägerska som är de varmaste människorna jag vet. De gjorde verkligen allt för mig. Där och då var jag ett vrak. Jag blev vrålförkyld och låg i sängen i över en vecka. Min svägerska sprayade kudden med lavendeldoft så att jag skulle kunna somna lättare. Jag fick så god mat, mängder av Cola Zero som jag nästan blev beroende av. Varma kramar, kloka samtal och tillfälle att få sitta uppkrupen i soffhörnet och bara gråta ut ordentligt. Trots allas omsorg började jag tycka att jag var bara som ett enda stort problem. Jag kände skuldkänslor över den belastning jag hade blivit för mina närmaste. Jag upplevde mig totalt värdelös. Jag kunde inte jobba. Jag kunde inte sova, jag kunde inte skratta. Jag hade konstant värk och behövde hjälp med allt möjligt. Jag kunde ju inte ens tala ordentligt ett tag utan fick gestikulera. Mina funderingar började mer och mer kretsa kring att jag skulle befria dem jag älskade från den börda jag nu hade blivit för dem. När man hamnar i det allra svartaste man någonsin kan tänka sig så är det omöjligt att se klart. Mina sunda, normala tankar var som bortblåsta och jag ville bara att smärtan skulle upphöra. Utan att gå in på detaljer med hänsyn till min familj så var det vid ett tillfälle som det var nära att det slutade illa för mig. Jag träffade samma läkare som tidigare hade sagt att sorg inte är en sjukdom och nu fastslogs det att jag led av PTSD och utmattningssyndrom. Jag hade blivit hjärntrött. Jag fick remiss till både fysioterapeut och arbetsterapeut för att få hjälp med min kropp som värkte. En psykolog kopplades också in. Jag blev sjukskriven och fick medicin för att kunna sova. Jag har förstått nu att utan sömn är det omöjligt att klara av att bearbeta någonting alls. Jag bad om tabletter för mina ångestattacker som var mycket obehagliga. Svaret jag fick var, vi ska väl inte behöva ta hand om ett missbruk också. Jag kände mig så kränkt och värdelös av det bemötandet. Den kvällen skar jag mig djupare än vad jag någonsin har gjort. Självfallet förstår jag att man är restriktiv med att skriva ut för mycket piller. Men jag ifrågasatte varför det finns medicin om det inte är tänkt att användas just när man behöver den. Jag hade önskat att det fanns mer kunskap om det trauma som det innebär att vara en överlevare efter en närstående suicid. Man behöver ett tryggt skyddsnät att falla i. När jag träffade fysioterapeuten såg hon mina sår som blivit infekterade. Jag fick träffa en sjuksköterska som gjorde rent och la om förband. När min psykolog fick veta vad som hänt uppmanade han mig att byta läkare, vilket jag gjorde. Det skrevs ut ångestdämpande medicin. Och bara genom att de fanns inom räckhåll lugnade det mig så pass att jag bara behövde ta tabletterna i yttersta nödfall. En ljusrimma nådde på något sätt in till mig och gav mig ett hopp om ett liv för mig tillbaka. En dag i taget. Och det lilla ljuset blev oerhört viktigt för mig. Jag tänkte på vad Bo Zetterlind skrivit. Låt inte mörkret hindra dig från att söka ljuset. Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker. Tänd kärlekens ljus i dödens mörker. Jag tog också till mig Erik Blombergs fantastiska psalmtext. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där inte ett mörker är. Och med dessa nya tankar förmådde jag mig att ta med min vigselring. Jag tog fram den lilla plastpåsen med Fredriks ring och lämnade dem båda till en guldsmed som jag känner. Jag bad honom smälta samman guldet från våra vigselringar och smida en helt ny ring till mig. Jag valde att gravera in ett bibelord, Johannes 1:5, 1917 års översättning. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har icke fått makt därmed. Denna ring bär jag på mitt vänstra ringfinger varje dag. Det som hände har förändrat mig, förmodligen för resten av mitt liv. Jag upplever att jag är stark och att jag fortsätter att läka en liten bit i taget. Jag känner mig på ett sätt mer orädd idag eftersom det värsta redan har inträffat. Vad ska jag oroa mig för nu? Jag inser ju att min oro inte kommer påverka något mer än att dränera mig på energi. Energi som jag så väl behöver. Det som har hjälpt mig väldigt mycket är MCT, metakognitiv terapi. Att bli medveten om tankens kraft har gjort att jag upplever någon slags trygghet i att själv påverka vad jag tänker. Och på så sätt även mitt mående. Min arbetsgivare har varit helt fantastisk och förstod vikten av att inte stressa med att komma tillbaka efter sjukskrivning. Jag fick i lugn och ro trappa upp i den takt jag mäktade med och det har gjort att det blev hållbart. Jag berättar om det som hände av flera skäl. Öppenhet är viktigt och vi får aldrig sluta tala om detta som drabbar så oerhört många människor. Sen önskar jag med hela mitt hjärta att vi slutar säga att den som tar sitt liv är egoistisk. Ingenting kan vara mer fel. Jag har fått en egen upplevelse hur det är att hamna i det djupaste mörkret och inte vilja leva längre. En erfarenhet jag helst hade sluppit, men nu när jag ser tillbaka på allt som har hänt så har jag fått en djup förståelse om hur Fredrik kan ha upplevt det. Hans skam och skuldkänslor. Hans ologiska tankar kring att befria mig från den börda han upplevde att han var. Och jag förstår hur det kan ha känts när allt det där svarta vällde in över honom så att ljuset och hoppet inte nådde in längre. Depression är en sjukdom som ibland kan vara dödlig. Det jag vill uppmana alla att göra är att våga ställa frågor till någon som du är orolig för. Var inte rädd för att vara påträngande. Din uppriktiga omtanke kan faktiskt rädda liv. Fredrik blev 54 år. Jag saknar honom så fruktansvärt. Jag måste vänja mig vid att inte kunna ha honom hos mig. Känna hans doft. Höra hans röst. Sorgen och saknaden är något som jag alltid kommer bära med mig. Det är kärlekens pris. Jag känner en enorm tacksamhet för mina nära och kära och allt annat som fungerar i mitt liv. Jag har två underbara döttrar, familj, fina vänner, kollegor och numera ett litet barnbarn som jag älskar med allt jag har. Minnet av Fredrik bär jag med stolthet och värme i mitt hjärta tills det slutar slå. Det får gärna dröja länge innan det händer, för det finns en mening med mitt liv och jag tänker vara rädd om det. Tack Marita för din gripande och mycket smärtsamma historia om hur din stora kärlek Fredrik på det här ofattbart brutala sättet trycktes ifrån dig. Tack också för att du vågar beskriva hur du upplevde att hitta honom och hur du påverkats efteråt. Det du beskriver är den nakna sanningen om hur fruktansvärt anhöriga drabbas av ett självmord. En anhörig som hittar sin älskade drabbas av ett dubbelt trauma. Både att se en död människa som dessutom är någon man älskar och stressen över att försöka rädda den personen, för det kanske fortfarande inte är för sent. Men sen också sorgen och saknaden över att personen inte längre finns. Att personen faktiskt självmant försvunnit från dig. Att vara den som hittar sin älskade familjemedlem eller nära vän det är ett trauma. Många får leva med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, resten av livet. PTSD kännetecknas av att man är ständigt på sin vakt för att någonting hemskt ska hända. Att man har återkommande mardrömmar och att man återupplever det som hände gång på gång med samma panikartade stresspåslag. Det är oerhört smärtsamt och ett långvarigt tillstånd som kan vara svårt att få hjälp med. Det kan vara ljud och lukter eller andra sinnesintryck som utlöser den paniken som fanns vid traumatillfället och som kan göra att man inte kan leva ett normalt liv. Men det finns hjälp att få. Det finns traumapsykologer och terapeuter utbildade i en teknik som heter EMDR som har visat sig kunna hjälpa. En del av den psykologiska behandlingen består i att försöka minska responsen på de triggers som har skapats. Så om du känner igen dig i de här symptomen så ska du absolut söka hjälp för det. Marita, du beskriver också på ett talande sätt om hur fysisk sorg är. Det är lätt att tro om man inte har varit i det själv. Att sorg är att vara väldigt, väldigt ledsen och att man saknar personen. Och det är det ju också, men långt ifrån bara. Symptom vid sorg kan vara, som du beskriver, smärtor i kroppen, orkeslösheten, förlamande känsla som gör en oförmögen att ta sig upp ur sängen eller att man inte ens upplever att man befinner sig i den här världen. Sömnsvårigheter, ett ointresse för allt som inte handlar om den som dött är vanligt. En känsla av att ha kontakt med den döde är vanligt, särskilt i början efter dödsfallet. Och längtan efter att återförena sig stark. Infektionskänslighet, mottaglighet för andra sjukdomar. Relationsproblem med partner eller andra närstående är ofta en följd av att man sörjer olika, har olika tempo i sorgen. Eller att man har olika bild av den som dog. Och när ett barn tar sitt liv är det inte ovanligt att föräldrar går isär. När det gäller självmord är det också väldigt vanligt med skuld och skam. I stort sett alla som har känt en person som har tagit sitt liv kommer att känna olika grad av skuld. Det kan vara skuldkänslor för att man inte hörde av sig som man hade tänkt att man borde, eller någonting som man har sagt eller gjort som faktiskt var orsaken till att personen tog sitt liv. Men det spelar ingen roll om den som tagit sitt liv har skrivit ett brev där hen skriver att nej, men det är inte ditt fel att jag tar mitt liv. För den känslan av skuld, den befrias man inte från, utan det uppkommer oavsett. Skam är också kopplat just med självmord. Det var vanligare förr, men den ökade kunskapen om självmord, den har ju minskat stigmat och skam. Och det är ju bra, men det lever fortfarande kvar att självmord inte är riktigt okej. Och att det måste vara något som är fel i familjen. Vilket gör att man har svårt att vara helt öppen med vad som har hänt. Det känns många gånger som ett misslyckande om en närstående har tagit sitt liv, för att man var ju liksom inte tillräcklig, man gjorde inte tillräckligt. Och nu säger jag naturligtvis inte hur det är, utan hur man kan uppleva det. De kognitiva bitarna som påverkas kraftigt vid sorg, som minne, koncentration och initiativförmåga, är vanliga, och det är också vanliga symptom på både utmattning och depression. Och de brukar bli bättre med tiden, men många kvarstår mer eller mindre resten av livet. Andra symptom kan vara ilska och irritation. Man kan vara arg. Arg på vården, arg på någons arbete, arg på den som har tagit sitt liv eller på livet i största allmänhet. Man kan vara lätt irriterad på allt och alla. Otroligt känslig för vissa saker vid vissa situationer. Man kan också bli ledsen för att folk inte vill prata om den som har dött, för att de tror att de påminner den om att personen är död. En känsla av att man är väldigt ensam i sin sorg för att andra inte förstår. Att sorgen övergår till en regelrätt depression är även det vanligt. Och ångest är någonting som de flesta behöver tacklas med. Självmordstankar och dödsönskan är väldigt vanligt. Och risken för att en närstående som också till någon som har tagit sitt liv också faktiskt försöker ta sitt liv är överhängande. Och det spär ju naturligtvis på skuld och skamkänslor hos den närstående, eftersom man samtidigt är medveten om hur smärtsamt ett självmord är, så det är väldigt dubbelt inom en. Sorg är ingen sjukdom, fick Marita höra. Liksom så många av oss andra. Nej, sorg är ingen sjukdom, det vill säga det är inte en diagnos. Utan sorg är en naturlig reaktion på en extraordinär händelse. Så därför tycker Försäkringskassan inte att det finns någon grund för sjukskrivning på grund av sorg. Diagnosen akut stressreaktion är en diagnos och kan ge sjukskrivning upp till 4 veckor. Många som drabbas av en närståendes självmord behöver sjukskrivning mycket längre, eftersom symptomen av sorgen gör att man faktiskt har en ordentlig funktionsnedsättning. Efter 4 veckor behöver man alltså en annan diagnos för att vara sjukskriven. Och det kan ju vara PTSD, sömnsvårigheter, ångest, depression, utmattningssyndrom eller någonting annat. Tyvärr känner inte alla läkare till hur det fungerar med sorg, vilket i sig blir en extra belastning för den som redan kämpar. På internetmedicin.se finns behandlingsöversikter, och bland annat så finns där behandlingsöversikt gällande sorg som riktar sig till sjukvårdspersonal, men som även innehåller information som andra kan ta del av. Och det är någonting som jag har varit med om att skriva. Jag lägger länken i avsnittsbeskrivningen. En sak som jag har engagerat mig mycket i, särskilt under de åren som jag arbetade aktivt med suicidprevention inom till exempel Suicide Zero, är att man ska ha en aktiv uppföljning av personer som har drabbats av självmord hos en närstående. Efterlevande alltså, som man kallar oss. Även detta har jag skrivit om i behandlingsöversikten på internetmedicin. Man vet ju inte själv vad man behöver eller vad man kan få för hjälp, och man orkar inte ta tag i det själv. Så man behöver vägledning i detta. Polisen, som nästan alltid är på plats vid ett självmord, skulle kunna lämna över skriftlig information om vad man kan förvänta sig i form av symptom och så vidare, och vilken hjälp man kan få. Men sen behöver det ytterligare ske aktivt uppsökande verksamhet från vården efter några dagar, och sen efter begravningen, då ju sorgen ofta tar fart på allvar när alla andra har vant sig vid situationen och den börjar sjunka in hos en själv. För att man behöver hjälp och stöd vid en anhörigs självmord är självklart, när annars skulle man behöva ta hjälp av någon utomstående, om inte då. Många gånger så är den enklaste vägen att söka via vårdcentralen som det ser ut på de flesta ställen. Läkare kan hjälpa till med sjukskrivning och sömntabletter. På vissa ställen finns terapeuter specialiserade på sorg eller trauma. Och de flesta terapeuter vet hur man stöttar i kriser. Får du inte den hjälp du behöver så behöver du som vanligt vara envis. Det finns stöd, information och hjälp i organisationer som till exempel SPES som är en efterlevande organisation. De har lokala samtalsgrupper och aktiviteter i många delar av Sverige. Och det finns även Facebookgrupper. Glöm inte att självmord är aldrig ett alternativ. Det blir som ett dominospel där så många fler kommer att må dåligt, vilket i sin tur kommer att påverka ännu fler. Du är värdefull bara för att du är du. Glöm inte det och ge aldrig upp. Tack för idag.